Dagens avsnitt av Tiltad och klar görs i samarbete med Casino Cosmopol och Poker SM. Där har vi två stycken lång weekends i månadsskiftet maj-juni att se fram emot jättemycket poker. Det ska spelas Omaha och Texas Main Event ska vi få två stycken svenska mästare. Omaha är en två dagars, 90 platser, startar 30 maj. Main Event kommer att ha fyra stycken startdagar med 80 platser i vardera. Första startdagen är 31 maj och platserna går åt. Dag 1D är redan slutsåld och dag 1C börjar också närma sig slutsåld. Så är ni sugna på att spela så är det dags att nypa sig en plats. Men vill man inte köpa in sig direkt så kan man...
Ja, det finns alternativet att logga in på Svenska Spel Poker online och kvala för endast 19 kronor faktiskt. Det går sådana feeders varje dag egentligen. Stegen är 19 kronor, 95 kronor som har de den här finalen på lördagar 20.00 för 880 kronor där man alltså kan vinna en biljett till Main Event. Och det här pågår ytterligare 4 veckor om jag inte missminner mig. Så ta chansen, lördagar 20.00 på Svenska Spel.
Jajamän, och till PLO kommer det även finnas veckofinaler i 2 veckor som man kan kvala in. Lycka till och så ses vi på kasinot i Stockholm den 30 maj. Drar det igång.
Det gör vi.
På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång.
Ja, den!
Då önskar jag er välkomna till dagens avsnitt av Pokerpodden Tiltar och klar.
Hej!
Och han ni hör är Timothy Timman Herold.
Ja, precis.
Och jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg.
Ja.
Nu kör vi Timman, åker vi.
Ja, det tycker jag.
Är du lite små, är du lite så här små, trött, skrattar åt allt efter att ha suttit och spelat i natt eller?
Nej, jag gick och la mig ganska tidigt, men jag gjorde ju sånt misstag som jag pratat om tidigare. När man själv spelade aktivt så kunde man ju se folk bara pissa bort sin stack i turneringen. Så tänkte man, fan reggar de den här för? Varför spelar de i sån här turneringen? Jag vet att den här killen normalt sett kan spela ganska skaplig poker. Men igår var jag den personen. Jag hade ju som bekant tagit mig vidare till dag 2 i den här vårruschen. Stackbilden som för övrigt blev väldigt stort övervärde i. Så grattis till er som lyckades ta till dag 2 där. Men pushade på ganska bra. Där fick en ganska skaplig stack och tänkte, vad fan, jag hoppar in i lill lördag och min i lördag. Och den här Mystery Bounty dag 1 också sa jag. 4 turneringar. Jag ska sitta och dutta lite, kolla på NHL:en här. Fan, det känns ganska bra ändå. Precis svept en kopp kaffe. Sen tog det ju inte många minuter efter man hade åkt ut den här... Vårruschen turneringen på finalbordsbubblan innan man bara kände sig helt tömd på energi och bara ville ligga ner i stolen. Det fanns ingenting som var kul i livet. Det fanns inga godsaker hemma för att stilla mina behov. Inte ens hockeyn var intressant längre vid sidan om. Jag gjorde ett par pissspel ut i lillördag, ut i minilördag, ut i den här Mystery Bountyn. Så bara satt jag där.
Men du, jag tänkte säga, exakt den där feelingen har man ju när man är bakfull och dum nog. Men det var ju inte du ens.
Nej, det var inte. Men det var samma känsla i kroppen när jag skulle sätta mig. För att frugan jobbade i helgen så hade lille man och vi hade kört full aktivitet från 7 på morgonen till 7 på kvällen båda dagarna. Och sen så hade man väl kommit i säng lite sent på lördagen där så att man hade väl kunnat gå och lägga sig med honom och sova 10 timmar egentligen. Så att det var ju helt idiotiskt att trycka på reggknappen där. Men... det är sånt som händer. Får lära sig sina misstag. Men det var kul att spela den här vårruschen dag 2 i alla fall. Det känns ju lite som en frirulle när man har spelat en sån här dag 1.
Innan, ja.
Ja, och bara går och väntar så vet man att klockan 7 kickar igång. Jag garanterar på 100 lappar där. Om det går vägen så kommer man vinna en 20. Så att jag gillar ju konceptet. Jag vet att det var några som var inne och skrev och frågasatte det här konceptet i Facebookgruppen. Just den här stackbilden att man kan köpa in flera gånger. Och det är ju inte plus EV att betala 200 kronor för att spela flera gånger om man har tagit sig vidare med en stack. Sen så kan det ju vara en kul grej. Jag såg att våran magiker Skagge gick vidare med en ganska pinsam stack. Så han spelade ju två gånger. Men i sitt andra inköp där så tror jag att han vann fem eller sex startstackar. Så han hade ganska bra stack när det startade där. Men det ska väl vara en sån magiker som kan förvandla andra där till en plus CV-situation. Det beror väl i och för sig på hur dåliga motståndarna är. Visserligen, om man räknar med att vinna ett par startstackar i snitt när man reggar där, så är det säkert fine. Och speciellt nu när det var övervärd också, så blir det väl aldrig dåligt, tror jag inte.
Du kollar på mig som att jag ska få komma med något svar. Nej, generellt så är väl liksom, alltså den sista marken är väl alltid mer värd än den första sådär. Så som du säger, så troligtvis är det väl inte värd. Men jag gillar ändå de där som feeders, om man ska säga. Ja. Alltså sådana dag ett och sen så bygga upp till något stort.
Ja, och det som blev nu lite, eftersom det var så kort speltid efter Late Dragon stängde, var ju att man såg ju väldigt många av de här sista faserna visste att dels blir det övervärde och jag ITM om jag kommer till dag två här. Så det var många, man kunde se ganska tydligt att det var många som hade strategin att jag ska ta mig till dag två här till varje pris. Det spelar liksom ingen roll vilken stack jag har, för kommer jag till dag två så är ITM, så får jag minst 3,5 gånger inköpet här. Så det var många som gick vidare med väldigt, väldigt små stackar. Så att,
kanske den strategin jag skulle ha namnat till den här Mystery Bounty.
Ja, fy fan.
Jag hade precis smält den och sen så bara får man en upptryckt i nyllet på sociala medier timmarna sitter och klipper ihop några specialklipp när man får liksom
årets bad beat.
Stoppar in det på turn mot två outs för en fin stapel och går vidare dag två. En minut ungefär innan dag ett stänger.
Ja, det var jävligt sjukt.
94,5% alltså. Fick inte stå.
Ja. Det var första gången som du reagerade ordentligt på stream, för du brukar sitta så här små gnälla och små whina och kalla folk för fiskar och sånt där, men där var vad jag garva i slutet där. För ingenstans får sitta upp i så här. Ja. Ja, men vi hörs i veckan och så vad fan. Ja, kolla på det här klippet om ni inte sett det, det var roligt.
Ja.
Men ja, mycket sjuk situation.
Det var ju förra onsdagen, ska vi göra lite reklam för där är nu vårt home game och vårruschen inom situationstecken main event som jag säger det, för det är ju vårruschen 5-kort PLO nu på onsdag när vi spelar home gamet.
Ja, precis.
Det är ju inte dumt.
Nej, det var kul. Det var ju PLO här häromdagen först och främst. Jag kom faktiskt till finalbord där.
Ja, men jag har skjutit ett par kulor innan jag varit.
Se vem det var som vann den till slut då. Det var Torsten B, det var han jag torskade mot. Jag låg faktiskt tvåa på finalbordet och fick SS kung 4 och Torsten hittade SS 8-9. Han fick kåk. Gammal bad beat.
Han rullade ut dig.
Det gjorde han. Det är så här, man bara ser chipleden helt plötsligt pottar han till 3,5 bibeln, så han klickar ju latin. Pottan, och så satt jag i smålben med SS kung 4, 35 bigs eller någonting. Ja, säger 12 bigs.
Oj, det var djupt ändå.
Ja, men så har jag 12 bigs. Och han bara, snap all in. Han bara, ja, okej. Okay. Så, ja. Men, ja, grattis till honom. Och så grattis till Lammkotletten som vann den här dotvån i vårruschen. Stackbilden. Och som Bobby säger, på onsdag så streamar vi home game. Och då kan man ju fortsätta ta sig mot ja, men söndagens höjdpunkt då. Det är ju Mystery Bounty när som Bobby åkte på den super bad biten i.
Jag ska göra ett nytt försök. Jag tänkte mata upp en full matta på nu på onsdag.
Ja.
Lillördag, minilördag och Mystery. Och
ja, det blir mycket gött på onsdag faktiskt.
Och homegame och allt.
Ja, onsdag allt blir brutalt trevlig alltså.
Ja.
Nej, men även om det kanske inte blir samma övervärd i den, så finns det ju lite risk att det blir övervärd i den, även den faktiskt. Så ja. Jävligt kul ändå.
Bobby 15 kulor senare löser det.
Ja, på tal om 15 kulor, jag läste att Sean Deeb hade lagt 13 kulor här i något event i Texas Poker Open. De hade 735 entries och han står så för 13 av dem. Så han behöver komma på en åttonde plats här för att gå break even typ, eller gå plus.
Där har man ju varit inne, när jag började spela poker så, ja men jag började spela online, men så var det ju ett sällskap. Det var ju ganska stort här i stan. Ja. En kille som anordnade i en så här källarlokal som han hade hyrt. Och så spelade vi 100 kronors rebuy-turneringar på onsdagar.
Ja.
Och i början när jag spelade där så var man ju tryckt. Men sen det var ju liksom samtidigt som man breakade på nätet så att säga och började vinna jättemycket. Så den här 100 kronors turneringen vart ju lite mer skoj. Så vi var ju ett gäng som spelade och vi körde ju alltid en pool liksom att cashade någon så gick ju alla pengarna till kvällens spritbord.
Ah.
Men då kunde det vara liksom så där också ibland, man började räkna så här, jaha, fan, nu måste jag komma typ femma som sämst för att liksom gå even då. Eller ja, pengarna gick ändå till
kröket.
Något bra. Nej, men det var ganska vårdslöst spel, för det var restauranger stänger klockan 10 i stan. Så man ville ju busta där. Antingen ville man ju busta vid 9 eller så ville man gå hela vägen. Så man hann till platå och käka en hjortfilé med potatisgratäng och rödvinssås. Eller så att man vann och var liksom hyllad för att man bidrog till dryckeskassan då.
Ja.
Men då kunde man veva lite friskt.
Ja, fan vad trevligt ändå.
Lite sidospår
där. Men visst fan körde. Vi körde de 100 rebuys ett tag på Cosmopol i början där. Eller,
nej,
inte, nej,
det var
1000
kronor som kunde vara så här. Jag vet, torsdagar var det ju PLO rebuy 1000 kronor. Och där kunde ju vara likadant. Alltså det var ju
sjövilt
att folk...
Vad fan att de körde en 100 någon gång. Nej, det är lågt fan. 500 har de säkert kört i alla fall.
500 har de säkert kört rebuy. Ja. Men 1000 kronors PLO vet jag. Har jag spelat någon gång själv också. Men där har man ju hört sjuka story som folk som var inne för liksom 15k typ.
Ja.
I pokerns glansdagar.
Ja, och det är väl samma egentligen samma sak vid VSOP när de körde de här 5000 dollars rebuysen och 5k rebuysen.
Jo, men när Grano hade liksom bracelets bets och bara liksom gick ordentligt mörkt varje hand och sen hade det typ så här 5x eller 10x stacken typ så här. Ja, nu kan jag spela.
Ja, exakt.
Bara sket liksom i 1k dollar för han hade liksom miljoner på
on the line.
Och jag gjorde väl så inom 5K också, tror jag. Rebuy. Det är väl därför man typ tar ju bort rebuy.
Ja, men precis. Men jag läser lite i den här bokklubben som vi ska komma till senare avsnittet här och gå igenom din bok. Och det är ju lite i början där, när poker får lite uppsving där i början av 2000-talet. Och då pratar de ju mycket om när de här cash game-jobbarna börjar spela turneringar. Då är den här 5000 dollars rebuyen. Det är perfekt för cash game-spelarna, för det är ju mer lik cash game, säger de, skriver de här i boken. För då kan man köpa in igen om man torskar.
Ja, men min bok kommer också ta oss till pokerboomens glansdagar. En liten cliffhanger mitt i oss.
Mm.
Men jag tänker, ska vi cirkla tillbaka till och göra lite reklam så var det avgivet. För det är en vecka med mycket, mycket poker. Homegamet som sagt onsdag med vår ruschen 5-kort PLO. Sen är det ju på fredagen, så är det ju första fredagen i maj. Så då är det ju...
Vi ska Lightbay få åka igen!
Cash game fredag ska vi streama då. Och gissa så kommer ni säkert dutta lite fredagsfighten. Är det någon vårruschen-turnering?
Ja, det är mini-main event.
Det är mini-main event.
500 spänn, 100k i prispotten. Så att den är väldigt trevlig.
Ja, det är lite
dum. Det börjar 19, så har vi fredagsfighten 20. Så det blir en riktig turneringskväll också utöver det här cash game duttandet. Så jag får väl avverka den här utmaningen mot Lightbay ganska fort där. Om vi drar igång där vid 19,
får
den vara slut 19.32.
Istället för cash game fredag typ.
Ja.
Det kommer ju duttas lite.
Men
det bjuds sådana fina turneringar så får man ju hoppa in där.
Ja, men någon liten heads up-utmaning ska man kunna beta av på under timmen mot Lightbay, känns det som.
Det kan vi ta i turneringspausen där vid 5. Pang, pang, pang.
Exakt.
Nej, men...
Det går snabbare än Skagges Marble Race.
Och sen på lördagen, då ska jag streama tillsammans med Naldes. Och då är det ju vårruschen main event. 1500 kronor.
Mm.
En av de lite dyrare turneringarna under året ändå på Svenska Spel, skulle jag säga, som är så här stor. Eller?
Ja, det är väl typ det dyraste main event efter SM. Annars brukar det vara en lax där runt jul och nyår. Ja, exakt. Så att 1500, det är tilltaget. Och det går satelliter till det här också i veckorna, så att vi kan väl se om vi kan snurra igång lite satelliter till det under homegamet här på onsdagen. Så att folk kan ta ett par säten, va? Så man slipper slanta upp. Annars får man göra det. Och får slanta upp. Nej, men det blir kul. Det är mycket poker nu framöver här. Och till helgen så drar ju Scoop igång också med sitt fina schema. Så jäkligt.
Två stycken femkortspel och turrar så.
Ja, men det är trevligt. Mycket trevligt.
Rätt mycket. Det känns som PLO har ökat rätt så mycket ändå mot tidigare år. Det känns som det är liksom, nu är det ju en varje söndag typ mer eller mindre. Och det är ju...
Ja.
Så det är kul, det gillar vi.
Ja, precis, ja, men det börjar, det är en 109 här direkt första söndagen, så, ja,
du menar det är en 1k?
Ja, precis, 1000 kronor. Nej, för fan, 1k började skopa.
Dollarn är så jävla dyr nu, så blir
det liksom går inte. Nej, för helvete.
Jag har börjat ladda på startkontot. Tror du Bengan har gjort detsamma?
Nej,
Nej, jag vet inte. Hoppas det. Varje år så är allt så peppar och sen så blir det lite sån här challenge-feeling över det hela.
Ja, exakt.
Vi får peppa honom.
Det är ju... Men du, PLO main event är bara 5K i år, så då slinker han undan. Kan han ta 2 kulor. Så 26 maj, vi får börja peppa redan nu liksom, och köra olika kampanjer för att lura in honom i det här.
Ja, men det är veckan in, det är en söndag såklart, ja. Mm. Det borde vi.
Det får vi lösa.
Ja.
Helt enkelt.
Alltså det ska bli kul, och sen så är det direkt in i live SM efter det där.
Jag ska ju faktiskt göra ett besök här nere hos Jerry nere i Gränna tillsammans med Jimmy Tornius, svenska spels hockeyexpert, och spela lite scope faktiskt. Så det blir ett litet studiebesök där. Jag får ta med kameran så får vi se lite behind the scenes.
Vilken dag är ni ska spela då? Har ni bestämt det?
Torsdag den 9:e åker vi ner vid lunch där, så ska vi spela en golfrunda först. Så då kanske man kan plocka så här 200-300 kronor från Jerry då, så att han mår lite dåligt. Och sen kan man kolla på när han spelar de hundratusentals kronor.
Nej, men du behöver inte skicka dem. Jag kan ta lite procent innan turen.
Ja, exakt. Nej, och sen ska vi spela på kvällen och sen så kör vi en golfrunda på fredagen där efter lunch typ, och sen åker vi hem. Så det blir en kväll med Perry Mejev då. Så att, nej, får ladda på kameran där så får
vi. Han hinner ändå med att spela 2 runder golf mitt under skopa alltså.
Ja, men han var ganska noga med att säga att vi spelar inte innan 12:30. Det finns inte. Men han gör väl egentligen inget annat där. Han har ju ganska bra hjälp med barn och så vidare, så att just de dagarna här i början så...
Ja, men de delar väl upp lite. Nu har Linda varit ute i världen här. Vi hade ju ett par veckor sedan, och nu är det...
Ja, men exakt. Så att han sover väl i princip till 11 eller någonting, går upp, käkar något ute i golfbanan, spelar 4 timmar, käkar något hem, duschar, tar det lite lugnt någon timme, spelar. Ja. Och sen likadant.
Nu för tiden så är ju, även om man går dag 2 och sånt, det bryts ju så tidigt. Det är ju inte så hårt längre som det var på min tid.
Nej, precis. Nej, men så är det ju. Så att, nej, men han klarar några. Sen tar de det lugnt de andra dagarna sen med.
Men är det fortfarande så där att det är någon dag, är det fredagar?
Fredagar brukar vara pausat.
Ja, men jag ser det. 9 maj och sen 11 maj hoppade det till sen.
Ja, men det var, där har vi, precis. Ja, exakt. Uppe. Ja, nej, men det är så kör de. Så gör de. Men det finns ju andra sajter som har spel på fredagar. Men det är väl en hälsosam grej att de gör så.
Fredagsfighten.
Tvingar folk att ta lite ledigt på fredagar där, så att man inte spelar varje dag. För det är ju ganska uttömmande att spela varje dag. Helvete. Så det är en snygg grej. Sen vet jag inte varför de ska ta pausen på fredagen egentligen. Kanske är så inför helgen, men... Och jag tänker generellt sett så brukar det vara fler hobbyspelare som kanske vill spela en fredag, bättre games och allting. Så, men de kanske tänker att de har tillräckligt bra med action då ändå.
Jag gissar på att de har ganska bra datanalyser på att fredag är den optimala dagen kanske.
Ja, och så är det säkert. För att, ja, men det är den uppfattningen jag har också om spelbolag, att de har, liksom
väldigt, de har tänkt till,
ja, exakt.
De har kikat lite på lite underliggande siffror och sådär.
Ja,
exakt. De bara... Stick inte upp fingret i luften.
Nej, det har aldrig hänt. Aldrig någonsin hänt. Exakt. Expected earnings. Vi kollar bara på real earnings.
Jaha, vad säger du då? Ska vi hoppa på bokklubben? Jag vet inte, vi har inte förberett den så mycket mer än att vi har läst den här böckerna. Du är nästan klar med din, men jag är ju klar med min då.
Ja, exakt. Jag har ju de här sista sidorna, sista 30 sidorna kvar där det smäller som mest. Jag vet ju ungefär vad som ska hända här, men så det blir ganska trevlig avslutning där. Men den har varit, vi sparar det till nästa avsnitt. Ja, jag håller på att gå in på det direkt.
Vi ska inte sätta för mycket press på oss att köra 2 böcker på en gång. Då måste vi ju plöja nya böcker till om 2 veckor. Så nu har vi en. Så har jag 4 veckor på mig att läsa nästa bok, kan man säga.
Ja, exakt.
Men boken jag läst till den här veckan, Shippit Hala Balas.
Ja.
Shippit. Och det är ju alltså man får följa lite spelare. Good to see you. And Robel är väl, kan man säga, main-karaktären. Det är korta små avsnitt från varje. Så det är väl honom man får följa mest, men man får även följa Peter Jetten heter han, va? Mm. Apathy. De är inte namngivna i den här boken, utan de är ju bara med sina online-nicks.
Mm-hmm.
Och sen är det ju Raptor som följs också. Och sen så är det ju ganska många runt omkring som är med men inte har liksom egna kapitel eller man säger, utan men ändå nämns det ju Durr och det är ju J-Man, alltså Phil Galfond och Tom Dwan och alla som är runt omkring. Det är ju massa olika gamla online-nicks som man har lite, känner igen lite men inte riktigt vet vem det är som ligger bakom idag så att säga. Men den börjar ju då, typ de flesta, de är ganska unga och när pokerboomen kommer igång och de börjar spela och sen hur de hittar, liksom märker att de är bra på det och börjar vinna och sådär. Ja, men till början tänkte man att det här ska vara bara liksom, alltså, det här kommer bara vara liksom typ skryteri eller något sånt här, typ. De slår upp sig och de gör sjuka grejer, de är ju riktigt sprängda många av dem liksom. Alltså någon står i början liksom, ja, men någon som har slagit upp kanske 20k i bankrulle och sen så ja, men skulle de ses på Commerce Casino för någon VPT eller åka dit och spela lite så där, han var trött på att sitta i sitt studentrum typ.
Ja.
Så har han 12k av rullen då i fickan, glider in på kasinot och så satte de upp sig på en väntelista på någon game, så går runt där och så kommer de fram till Paigao-bordet liksom. Och nu senast jag var i Vegas så hade de bytt program, men förr i tiden kunde man ju spela, man kunde ju välja att vara dealersidan. Att betta på dealern. För att det var ju ett 50-50-spel men huset tog ju rake liksom. Men då tänkte ju den här gubben att vad fan, om jag får spela husets sidan då får det vara plus.
Ja.
Så bara yeah, and a few hours later, head zero.
Åh fan.
Sen vart liksom i en poker, bara brände allting på fucking Paigao. Och de är ju riktigt sprängda är väl som sagt det ordet liksom. Alltså det är mycket
Det här är för bra för att vara sant. Ja, bara stoppa in sina talkor på den sidan.
Ja, men de formar ju det här liksom crew eller gänget då, så att säga, Chipit, Håla, Båla.
Nej, är de från samma ställe ungefär?
Nej,
eller?
Alla är från olika delar av världen. Men de är från samma ställe på det här sättet att de har ju träffats över 2+2-forumet.
Ah, okay, ah.
Många börjar ju som så här sitta en go-gubbar liksom, och sen så det är därifrån då, och sen så träffas de i verkligheten och blir polare på riktigt och de hyr något hus i Vegas när de är liksom 90 typ, många av dem och de försöker spela och grejer ändå, de spelar inte VSOP men cash games och de krökar och grejer och sådär. Sen får man ändå följa dem liksom igenom ändå lite ups and downs, alltså man har ändå tänkt många av dem som liksom såna riktiga såna stjärnskott bara rakt upp, ja, men som Roble och sådär, men Roble är ju liksom riktigt degenerate och alltså på sätt man läser så kan man väl ana vissa problem med alkohol och han är ju rätt socially awkward och sådär. Så det är ganska alltså de öppnar ju upp så att säga. Så det där jag funderade på liksom så här, vill de, är det därför man använder deras nicknames? De skriver aldrig namnen.
Nej.
På gubbarna. Så man undrar ju så här, den har ju ett par år på nacken den här boken. Det är ju någonstans strax efter Black Friday som den har getts ut liksom.
Ja.
Så man tänker så här att ja, då var de ju ändå kända och så här, så jag vet inte. För det bekänns ju både det ena och andra som ens mamma inte hade varit stolt över om hon hade läst så att säga. Men det var ändå ganska bra, för sen får man ändå liksom följa i liksom
så på baksidan att han som har
listvalen och sådär.
Han som har skrivit den boken jag har läst har gett ett utlåtande. Exakt. De håller varandra om ryggen.
Ja.
Ja, men om du får ge någon form av betyg här mellan 1-5 stugan logger, var skulle den landa in då i läsvärdhet så att säga?
Ska det vara heltal eller får man ge med decimal?
Ja, men decimal tror jag. Men
3,7 ändå skulle jag säga.
3,7,
det var ändå läsvärd. Mycket var ju tack vare att man känner igen sig väldigt mycket själv.
Ja.
Alltså, man kom ju in i poken exakt samtidigt som de här gubbarna kom in.
Ja.
Och man känner igen sig från att man satt där hemma tills man började. Ja, men det var ju den här Big Slick-klubben som jag snackade om innan, den här 100-kronors rebound. Man har ju träffat många som är liksom ens bästa polare än idag.
Mm.
Och hur man liksom
Big
har vandrat därifrån.
Nedanför Abisko-rondellen ner där.
Exakt.
Ja, det var där jag vann min första pokerturnering. Ja.
Så man känner ju igen så mycket. Och man känner igen så mycket i den här. Även om de här gubbarna avdelningssprängda saker, så har man ju inte riktigt gjort samma. Men just den här guldruschen som kom i väldigt, väldigt ung ålder.
Mm.
Hur man idag kanske har hanterat det bättre.
Mm.
De har ju pissat bort en del pengar i sina dagar där, och det har man ju själv också gjort. Så det, på det sättet var det ju ganska kul att läsa, och det var ju också mycket gamla flashbacks som skriver om det här 2+2-forumet och grejer som hände där som liksom fick genomslag i poker-community med den här Skalanskis tvivelaktiga förhållanden med underåriga och Brandy Hawbreaker, om du kommer ihåg henne.
Ja, låter lite bekant.
Och så här drama och grejer som hände i pokervärlden och pengar som lånas hit och dit och propets och så här. Och ja, det gav mycket flashback, och det var den här med UB-skandalen tas upp och lite sån här som har haft stor betydelse på ens eget liv och pokerkarriär också. Den här UE-EGA-lagen, hur de smög in den här Black Friday med 2006 där, att man inte fick sätta in pengar på pokersajter och sådär. Och sen ser man ju, alltså slutet av boken, så liksom, då är ju det här, ja men 2012 eller något liksom, så är det ju inte så många av dem som spelar poker ändå, trots att många av dem kanske var som spelar på den högsta nivån. Och så är det ju i ens eget liv också. Att det är väldigt få som är heltidsproffs, så att säga, fortfarande, men man har tagit andra vägar i livet.
Ja, mycket nostalgi med andra ord.
Ja, ganska lättläsande också. Korta kapitel gör att var rätt smidigt. Men
mycket bilder av det.
Ja, exakt. Det var ju lite bilder där i mitten av boken på de här gubbarna där. Och, man skulle inte vilja hitta sina egna sådana digitalkameras från den tiden. Alltså. Det hade ju kunnat varit spännande. Men, den var värd sin tid i alla fall, skulle jag säga.
Inte.
När kom du in egentligen i poken? I tidsmässigt?
Jag var 16. Vad blir det då? 2004 någonstans där.
Ja, det var ändå så pass tidigt.
Ja,
du är lite mer i samma ålder. Jag är ju några år äldre. De var ju också typ 16 runt den tiden liksom, när de kom in.
Ja, nej, men precis. Nej, men jag började ju spela lite på... Vi började hitta ju Everest Poker. Där man kunde spela de här frirullarna. Frirull City Ghost, en Shasta som de hette. Som hade en prispott på 5 cent. Mm. Så var det limit poker, 10 hand, att topp 3 fick betalt. Så fick man ju 3 cent, 2 cent eller 1 cent. Så kunde man ju börja där och bygga upp sig. Det var väl där det började ta lite fart. Innan dess hade jag spelat någon gång på morsans Unibet-konto. Det var absolut första spelet. Och så var det mycket home games och grejer. Och sen så hockeypolarens storebror tog med mig till just Big Slick, som du nämnde där några gånger. Så spelade jag några 200 kronor, några 300 kronors weekly-turneringar. Och sen... den gången när det small till där, då skulle de ha någon sån 500 kroners liksom så här månadsturre.
På Big Slick eller?
Ja, och då skulle ju, det var ju då det jag berättade om tidigare, då skulle ju två killar som var med i Monte Carlo Millions komma och spela. Jag kommer inte ihåg vilka det var, om det var Bengan och någon mer, eller om det var Fuat eller någonting. Men då var det så här...
Fuat vet jag, var där en del.
Ja, men det var någon Fuat och någon mer, och då, det bara kröp i kroppen. Det här kan ju inte missa, men då hade ju bränt allt, hela studiebidraget mer eller mindre. Och hade väl en 500-600 kvar och sånt där. Kommer ihåg att jag ringde till honom med 5 minuter kvar och sa, håll en plats till mig, jag kommer. Så cyklade bort allt vad jag kunde, kom dit till svettig och köpte in för en 500 och satte mig där supernervös. Och så lyckades jag vinna skiten. Och sen dess har det bara gått spikrakt uppåt. Nu sitter vi här. Nej, men det var så det började i alla fall.
Ja, men den gav som sagt många flashbacks, och det här, varje sommar så hyr de ju ett hus i Vegas, vilket ger ju många man kommer ihåg över gamla roliga händelser i steget liv. Kanske skulle göra en svensk version av Skicka degen.
Ja, men precis. Skulle det bli mycket censurerat i den boken, känns det som. Eller allt kanske är preskriberat nu efter så många år.
Ja, exakt. Ja, för det var ju det som var i den här boken, så var det inte, utan det var ju både det pratades om illegala substanser och andra saker som kanske inte skulle vara så stolt över. De kastar någon biljardboll in i grannens fönster och krasch. Ja, det var ju alltså Guidosi är ju riktigt riktigt sprängt kan man ju säga. Alltså, han kör ju från polisen, kraschar någon bil.
Fy fan.
det var ju liksom man bara, ja men i sina college dagar också så här att när han började spela så, så gjorde han ju sjuka grejer, men då hade han ju grindat ihop så han anlitar ju någon så här liksom stans bästa advokat, han slank ju grejer typ med på alltså pokerpengarna typ så.
Jaha.
Och ja,
det var sjukt.
Men det var kul ändå, man kände igen sig mycket och så helt klart läsvärd. Så jag tänker vi slår igen bokklubben där för den här gången och kliver vidare.
Ja, du pratade lite om sidebets här och vi pratade om det för några avsnitt sen att inför VSOP här så har ju Dinegs och
Matt Burkey
precis tagit varsin Padawan här, om vi ska dra lite Star Wars-referenser, Lando Tice och Jeremy Becker här. Online Wizard mot Live Grinder. De har ju en sidebet här, vem som lyckas bäst under VSOP. Vi behöver inte gå igenom vad det är för regler de har satt upp. Men det här har hettat till lite. De har ju börjat spela lite inför events. Jeremy Becker kom tvåa i två stycken sådana Poker Go sit and goes. Bobby är skitstolt över sin gubbe där. Han kom tvåa i två turneringar. Så kollar man svaret så här 30 personer med. Medan min supergubbe här, Landon Tice, bara slaktade i VPT-toren och tagit sig till ett fett finalbord här som ska spelas i Vegas här om en månad. I, vad heter det? HyperX Arena.
Luxor.
Precis.
E-sports arena.
Ja, jag kollar upp lite bilder här för att jag har tappat bort den fliken, men det såg riktigt festligt ut. Undrar vad VPTs tanke är. Det ska ju tv-sändas finalbordet, så jag antar att de kommer försöka fylla arenan på ett eller annat sätt här. Det är svårt att se liksom 500 eller 1000 pers komma liksom kolla på de här gubbarna. Visst, de kanske har 10 kompisar var som kommer
dit. Det kanske är där de försöker få upp dem med den här Landon Tice. Liksom. Nu är det här pre-bettet drar igång ju. Ja. Förstått. Utan det är ju Sopi som gäller. Men ja, det har ju bombats både till höger och vänster. Du som följer med på Twitter och sådär, så är det ju många profiler som tar ställning och väljer sida där.
Ja, exakt.
Och majoriteten verkar ju ta...
Oddsen har ju skiftat lite. Förut så fick ju...
Det är sjukt att ge odds på det där hela, skulle jag säga, eller?
Ja, men precis. Men nu verkar det vara jämna pengar på det i alla fall här, för att både Pads, Patrick Leonard, som de flesta vet vem det är, och Fedor Holtz här har ju gått in och tagit bett mot Becker här personligen. 10-20k vardera, så att han puttar upp egna pengar här också. Det är inte bara Dinex och Burkey som bettar mot varandra, utan han är också in on the action här, så han tror på sig själv. De här två silvermedaljerna i Sitten Ghosten har stigit honom mot huvudet.
Men du och jag, vi ska också in en side.
Ja,
den
exakt.
Den gamla klassiska Stångebro-lunchen.
Ja, för fan, han var jävligt gosig.
Och du tar ju Nörden och jag tar Becker då.
Ja, men precis. Det känns ju som en klaring. Jag tänker inte ens be om några odds här. Vi kör bara even money här, så att säga. Så ja, men det ska bli väldigt gott med lite Stångebro gatukökare i slutet av sommaren.
Ja, du får ju äta även fast du bjuder. Så du behöver inte så att du behöver sitta och kolla på.
Ja, men det är kul. Det ger ju en liten... Nu har inte de spelat jättemycket så här, men det ger en liten extra krydda. Och man ser ju direkt, som sagt, från de här torerna. De anammar ju det här direkt. Det är bra publicitet för dem också som VPT. De får väl en hel del fler läsningar och inne på de här live-rapporteringarna och så vidare. När de rapporterar om de här
extra krydda. Men ja. Fan, det känns som det är riktigt stora summor som alltså den här oddsmarknaden har genererat. Eller känns som många liksom vill bara liksom haka på tåget på något sätt. Liksom.
Ja, alltså Burkey för någon månad sedan, mellan en månad och tre månader sedan den här började. Så det känns som att han tog in hur mycket bett som helst i olika odds. Och han bara går bättre och bättre priserna till han bara ville fylla sin kassa här, för att han kände att Tice, det är liksom det rätt väg att gå här. Och det bara fortsätter att pumpa sin pengar där, så att det är ju...
Ja, men även om man tror att man har edge, alltså så är troligtvis edgen ganska liten, men att liksom det måste ju vara en fruktansvärt hög varians i det här, eller?
Ja, jo, exakt. Jag vet inte hur många event de kommer
att få in. Det är ju lite käppat på så här, för stora klonkar och sådär, så det kommer ju vara lite mer...
Ja, men ändå, så att de spelar...
Här, vinna en jätte...
Nej, men säg att de spelar 30 turneringar som är samma roll eller någonting. Det är inte så jävla många turneringar ändå.
Nej, det är definitivt inte. Det kommer ju Det, är inte, det här kommer inte avgöra vem som är bäst av dem, så att säga.
Ja, om min gubbe vinner så kommer jag säga att det är så i alla fall.
Annars är det bara varians.
Ja, nej. Ja, men ja, det är ju det, är det som är kul lite med poker också, just det här med att avgöra vem som är bäst också. Ja, men i vilket format, vilka sammanhang. Och, ja, men så vi pratar ofta om Phil Helmuth, liksom att han kanske inte är den bästa pokerspelaren rent tekniskt och så här, men det är ju ganska bevisat att han är den bästa pokerspelaren i VSOP:s historia. Ja, ja, men det finns ju ingen som kan mäta sig med honom i VSOP, om man säger VSOP:s historia. Så är det ju bara.
Ja, men det var ju lite som den här boken jag läste också. Andrew Roble kanske, alltså han framstår ju som kanske den sämsta pokerspelaren av alla de där i det där gänget. Men han är ju ändå den som går bäst idag liksom. Ja. För att tidigt liksom flyttade till Vegas och sen liksom gjorde sig bekant i de där gamesen och kom in liksom den svängen.
Ja.
Och har ju troligtvis tjänat mer pengar än Durr, som har väl troligtvis spelat bort ganska mycket liksom. Även om Durr kanske är en...
Ja, men han sitter ju inte fast i fängelset i Macau längre. Eller i någon av de här gubbarnas källare eller vad det var de folk skojade om exakt, ett tag. Ja, han fick bara komma ut när han skulle liksom gräva igen sitt hål han var i.
Exakt.
Nej, det bubblade upp för något tag sedan också. Det här med hans skulder och grejer och jungleman. Och
ja, men det var ju tiltar, med Appa, det är en av de här gubbarna som var med i boken också. Med Peter Jetten. De var ju gamla bästa polare. De köpte ju ett hus tillsammans där innan när de var 20 bast i Texas någonstans.
Ja.
Och är ju inte mates idag, utan Jetten säger ju att Durr har blåst honom på pengar. Och så. Ja. Jetten är bust liksom.
Ja, kul.
Från att liksom varit väldigt, väldigt rik.
Eller ja. Ja, han var ju riktigt fast, jag kommer ihåg.
Men är liksom den enda som ifrån boken som verkar ha kommit ut med pengar som inte liksom är in i pokergrinden är ju Raptor, alltså David Benefield typ.
Mm.
Som han vart väl ganska olycklig av pokern så där, som började hitta så här.
Just det,
ja, men han är kanske våran krullis liksom.
Vi pratade
hitta yogan.
Vi pratade om honom för en 8-9 månader sedan. Fan, vad han gjorde, för han kom ju tillbaka och spelade någonting.
Ja, men han hoppade in, han spelade ju VSOP varje år typ, och sen kom han ju tillbaka en månad, vann en mille typ, men det var inte någon comeback.
Ja, men här när vi, det var något halvår sedan vi pratade om honom, för att kolla upp det där, men då, ja, han gjorde någonting.
Men han var ju den kloka av dem som satte pengarna i så här fonder och köpte något rental house som genererade deg och sådär.
Ja, precis.
Och liksom satt upp livet för att kunna göra vad han vill. Till skillnad mot de andra gubbarna. Minst sprängd är väl den som det som man kan man säga. Ja, den där storyn är med. Tom Dwan lost $50,000 betting on chess. Det är riktigt, alltså efterblivna. Så här, som bettar riktigt, riktigt högt mot varandra. Men den där eftermiddagen, så det, jag tror det var mot, om det var mot Appa eller om det var mot Raptor. Så bara, Durr bara. Jag kan slå en världsmästare, eller alltså, vad heter det, den mästerklass, det är olika rankingen, så en grandmaster i schack om han får ett torn mindre. Att det bara, nej, det tror jag inte på. Ringer en polare typ så här, som är typ nivån under typ grandmaster typ. Och han bara, men du, skulle du kunna slå en gubbe, skulle du kunna slå Durr med ett, om du inte får torn typ. Han bara, men vad har han för ranking typ? Och så bara, nej, han är inte rankad. Han skrattar bara och säger, ja, 100% liksom. Och så tar det en halvtimme och så sparar han i bäst av 3 matcher.
Ja, fy fan.
Men sen vinner ju Durr tillbaka, du vet så här. Han får någon sjuk och ska så här, ha ett hus där och ska han så här, putta från flera meter och lyckas tura och sätta den. Och... riktigt sjuka.
Ja, precis. Han var tillbaka och spelade Triton. Det var så vi började bubbla om honom.
Mm.
Där fanns då Peter Jetten med också.
Ja, sjukt.
Ja, det var 2019 just den här grejen, men ja, skitsamma.
Ja, men det var det som stod i boken, att alltså Benefield liksom slutar men kom, åker ändå och spelar typ VSOP typ. Det är typ där han tycker det är roligt fortfarande i princip. Typ.
Ja.
För väl där som liksom boken slutade med sen, att liksom det var ju så jävla guld och gröna skogar och de bara liksom, det var så här att sen har det liksom gått till att många inte kanske mådde helt hundra och sådär av det där levandet och hittat alternativ och andra saker i livet.
Ja.
Ska vi kliva vidare eller? Mm. Vi hade fått några kommentarer här som jag tänkte adressera när vi gjorde reklam för PokerSM.
Någon som hade fan en fråga?
Ja, hade varit intressant att veta lite mer om era tankar kring nedläggningar och det eventuella otillgängliggörandet, det jävla långt ord, av kortspelande av staten vid gemene man. Och vi har ju pratat en hel del om det här i ganska många avsnitt sen det annonserades att det skulle slå igen och sådär. Men jag vet inte, kanske inte har uttryckt så tydligt med våra personliga åsikter om det hela.
Give it a go, tycker jag. Bobby, ja, lätta nej, men, på hjärtat här nu. Vad har du att säga?
Min personliga åsikt, vad jag tycker, så tycker jag ju självklart att det är skittråkigt. Jag tycker ju att spela poker är bland roligt som finns och vill ju kunna göra det. Så det är klart man hade önskat sig ett större utbud av kortrum, kanske, / kasinon. Det är ju en idé som vi har bollat med att liksom CC The Card Room Edition. Bara skippa det här skiten, det är samma kasino, men kanske bara ett rum som är poker.
Ja.
Men alltså nedläggning i sig är ju tyvärr inte så konstigt. Alltså Cosmopol har ju visat upp ekonomiskt negativa resultat här under ett par år efter pandemin och sådär. Så ja, det är ju ett vinstdrivande företag, så då läggs det ju ner. Även fast det är på något sätt staten som har det, så är det ju ändå fristående på det här sättet. Jag tror ju att det är alltså de här skärpta penningtvättsreglerna och omsorgsplikten som är de stora bovarna här. Jag vet i sin egen uttalande skyller de mycket på att folk spelar mycket mer online. Visst, det säkert finns väl också, men det är lite två olika saker skulle jag säga. Men jag tror att det är penningtvättsreglerna och omsorgsplikten som sagt. Det har gjort att tillströmningen av kapital till kasinot har strypts. Både genom liksom minskande av svarta pengar som kontanter etc. Och även liksom den ökade, man kan väl kalla det byråkratin för den vanliga personen för den ska kunna spela liksom, har det blivit ett hinder. Är vad jag tror. Jag har inget underlag för mina tankar utan bara vad jag tror. Omsorgsplikten i sig är jag tveksam till. Jag gillar inte förbud, restriktioner, utan jag tror mer på det personliga egna ansvaret. Jag tror inte omsorgsplikten hjälper egentligen speciellt mycket. Är vad jag tror. En spelberoende kommer nog kanske hitta sätt att spela på annat håll, i alla fall de här allra värsta. Sen, ja, jag vet inte om det finns någon mellanting, men sen så här, jag kan ha helt fel. Jag ser ju det här ur mitt ganska privilegierade vinkel som vinnande spelare. Så kan man vara helt snett ute också. Men med det sagt, alltså jag tycker dock att debatten har väl varit lite missriktad. Alltså mycket frustration, ilska ju riktas mot Casino Cosmopol och deras personal som har fått ta ganska mycket skit. Och jag tycker att det är alltså barking up the wrong tree, för att använda ett engelskt uttryck. Det är alltså Cosmopol följer ju bara politiska beslut, lite som vi pratade med Jack om i ett förhållande, i form av spellagen som liksom kräver vissa saker för att man ska driva det här och inte få några böter etc. Så snarare att man ska visa sin missnöje mot beslutsfattare istället för att skjuta budbäraren. Sett till, alltså jag tycker Cosmopol är, man har varit runt en del i världen och jag tycker de är bland de vassaste i att organisera, anordna, driva pokerturneringar, cash games, pokerspel i allmänhet. Det är världsklassdealer, välutbildade, sällan gör fel, de är opartiska, alltså det är låg rake, i alla fall på cash gamesen, mot vad man sprungit in i. Det är liksom, det är väl Vegas som kan mäta sig av ställena jag har varit på. Turneringar har jag inte riktigt god koll, men jag tror det är rätt bra där också. Sen så, ja visst, genom åren, det har varit ganska fyrkantigt och det har liksom varit vissa saker att ta i lång tid till förändring, men jag tycker att det kontinuerligt sker ändå förbättringar, om såklart i vissa fall man kan önska det snabbare. Men jag har i alla fall haft en mer eller mindre kanonupplevelse varje besök jag har varit där. Ja, vad säger du, Timman? Har du något att tillägga?
Nej, jag håller inte med om något. Jag håller inte med om något där. Nej, jag håller med om mycket. Sen pratade vi med det om Jack också, liksom att den här upp... Ja, men när de har fått nya direktiv och sådär, det tar ju en tid att utbilda folk, och det har vi pratat om i andra poddar också, att reglerna är som de är och ska löfte följa sig, ju inte personalens problem eller personalens fel. Sen så kan man ju önska att de kanske har haft en bättre touch för vissa grejer just när de här förändringarna har skett, men man får ju ha med sig också att personalen har inte gjort det här tider, utan det tar ju ett tag att hitta rätt väg och fråga ut gästerna, ställa de här frågorna, att det kanske har varit lite liksom, man har haft lite bättre spelkänsla, i alla fall i de interaktionerna jag har haft. Det känns väldigt stelt och man har känt sig lite, ja, vad ska man säga, inte kriminell, men det är lite känns åt det hållet, och nu är man ju i den här världen och man vet hur det fungerar, och men jag kan ju tänka mig många andra kanske känner som är där väldigt sällan och inte spela poker, när man får de här frågorna, att man känner sig väldigt utpekad och uttittad och ska behöva öppna upp hela sinne. Men det är ju som sagt var inte, i grunden är det ju inte Cosmopols fel.
Nej.
Så håller jag med.
Ja, men sättet man implementerar de här reglerna, ja, som sagt, alltså vi pratar om att det är, ja, lite trial and error. Liksom.
Ja, ja, men precis.
Så det är lite som det är, kanske.
Ja.
Men konsekvenserna kan ju bli förödande för dem om det inte följs. Liksom.
Ja, ja, men precis. Så är det ju. Om någon känner sig lite illa berörd, så berättar den för någon person som berättar för någon person, och sen helt plötsligt så är det liksom att allt är piss och de är helt dumma i huvudet och
ja,
det blir fel.
Ja, men det blir ju som sagt de får som ta frontar igen, ja, och ta skiten.
Ja, men exakt. Det är ju ofta så det går.
Sen var någon kommentar här om att under SM är det bara spelas två stycken turneringar.
Mm.
Och massa kval dit liksom. Och jag tycker det är, alltså utifrån de förutsättningarna som finns med öppettider, det är öppet onsdag, torsdag, fredag, lördag, fyra av veckans sju dagar, så för att inte få det liksom för långt utdraget, vi har ju inte ett underlag för att ha liksom ett eget VSOP under en månad, så nej, det blir ändå under två veckor, så tycker jag det är helt rätt. Alltså fokus på SM ska ju vara att få ett så stort main event som möjligt, tycker jag. Alltså mata på med dagar där, få in så många som möjligt. Alltså ju mer deltagare, ju större prissumma det blir, desto bättre tycker jag för ett main event. Sen älskar jag PLO, så jag är glad att de har den kvar fortfarande.
Ja, den tar de inte bort, för då kommer inte, nej, vi prata om dem mer i podden, det lovar jag.
Nej, precis, så säger vi upp så här.
Nej, exakt. Och sen är det ju, man har ju inte perfekt insyn heller hur det är med personal och dealer, så mycket de får arbeta och allt sånt där heller. Liksom. Men klart, man hade kunnat önska att visst, när poker-SM Omaha dag 1 är den 30:e klockan 18 där, att de skulle kunna ha en sido-Texas-turnering för en lax eller någonting för de som inte spelar pullover överhuvudtaget, ja, i den bästa världen. Men det kanske inte ens är görbart, för kanske man behöver ha 50 platser där, och då behöver man ha 6-7 extra dealers och extra personal som står vid sidan och överseende och så vidare, och då kanske inte funkar det rent praktiskt heller. Så att,
nej, men jag tycker ändå, jag förstår vad du menar. Alltså, ja, man är van vid såna här turneringsserier,
ja, man är väl PPT
och spelas, ja, i vilt, ja, men det är större. Alltså, jag tycker man ska ändå fokusera på,
ja,
på SM-eventen, så gör dem stort. Och liksom, övriga spel, lägre inköp, det finns tillgängligt resten av.
Ja, precis. Men
SM ska vara lite större, lite mer prestige.
Jo, det håller jag med om. Men jag kan ändå se från folk som kommer utifrån, ja, synvinkel att okej, okay, åker dit. Men vad händer om jag åker ur den här Omaha? Vad händer om jag... Ja, men då finns det ju cash games förhoppningsvis, och det är en sak som man faktiskt kan lyfta lite, att det var inte alltid helt 100% förra året när vi var på SM. Vi fick ofta vänta på att de hade ingen dealer, de var sega på att öppna ett nytt bord, de visste inte riktigt var de skulle placera Omaha-finalbordet när de gick ner från 2-1 bord, som de var tvungna att vänta. Det var mycket, lite sånt där också, så att man ska inte vara... Överlag så tycker jag upplevelserna är superbra under SM, och 9 av 10 gånger är positivt, men just det här med cashgame-grejen kan faktiskt förbättras, för så fort man åkte ut en turnering då vill man ha möjligheten att sätta sig på ett cashgame. Man vill inte ha listor som är 30 personer långa och så vidare, och jag förstår att Cosmopol vill väl inget annat än att få igång ett spel, men det känns inte alltid så. Så det är inte bara, det ska inte bara vara guld och gröna skogar, tycker jag inte, utan lite feedback måste vi kasta fram här, och det har vi gjort också tidigare, men överlag så tycker jag att SM är väldigt väl arrangerat. Det blir aldrig några problem med turneringar. Jag har varit nere på Malta och spelat SM och kommit tillbaka efter ett break och saknat 100 av mina 300k i stacken. Ingen har en aning. Ingen har en aning vart de är. Som tur var så hade vi Erik Rosenberg som var gigantiskt bra rapportör på den tiden. Så han hade räknat mina marker och skrivit ner i sin rapport. Så han kunde liksom voucha, ja precis. Och som tur var så var det inte så många spelare kvar i turneringen som kunde liksom gå och räkna markerna och så att ja, men det saknas ungefär 100k. Så jag fick tillbaka dem. Jag har varit med att Jimmy köpte in sig i Battle of Malta. Kom och satte sig ner och spelade fem händer. Så kommer en annan kille. Du, det här är min plats. Ja, men visst, kolla lapparna. Så har båda table 12, seat 5. Jaha. Hur löser vi det här? Det slutade med att den killen fick ta Jimmys stack och Jimmy fick en ny på ett annat bord. Det är så här. Sånt händer inte på Cosmopol. Där är det bra ordning. Och som du säger, dealersna alltid klockrena. Det blir aldrig något så här tjaff som det kan bli utomlands. Ibland kan det liksom hamna...
Nej, men det är där deras, den här fyrkantigheten fyller sin funktion.
Ja.
Alltså för man har ju varit i Paris och du vet, de lokala spelarna får lite, alltså med mates får lite fördelar, så det är lite i Vegas också så här, man fattar det, myglas lite med väntelister och grejer.
Ja, precis. Och även om jag har varit med om att det har blivit liksom, det börjar munhuggas mellan dealers och spelare och grejer utomlands, så det blir liksom riktigt hektiskt, och så kommer någon flår där och halvhäck förbannad också och bara, nu lägger ni ner med det här, annars åker ni ut ungefär. Man bara såhär, wow, vad fan hände?
Ja, nej, men det är väl som sagt våra åsikter om det hela. Det är klart som sagt att vi har önskat att kasinot var liksom öppet dygnet runt 7 dagar i veckan och man kunde spela mycket mer poker och det fanns ett kortrum i varenda stad, men så
ja, är det inte. Och som sagt, nu pratar cash games där, det var någon som var inne och skrev på våran Instagram, tror jag, frågat lite om det här med de här 10K-gränserna, om man köper in i SM, vad händer med den då? Och som vi sa i tidigare avsnitt med Jack där, att köper du in online så räknas inte det mot din förlustgräns.
Nej.
Och är du orolig över de här förlustgränserna, gå in på casinocosmopol.se/spelgränser. Där finns all information över vad du behöver göra för att höja din förlustnivå eller kolla vad du har för förlustnivå genom att skicka in 3 lönespecer eller utdrag på sparkonto. Då.
Precis. Och det går väldigt, väldigt snabbt och väldigt smidigt. Mm. Och gränserna känns som sagt väldigt frikostiga. Både jag och Timman har skickat in, båda fick ju liksom gränser där vi har våra egna kanske mentala gränser går före vad kasinot säger. Så det vill säga att man är ju inte begränsad i vårt fall i alla fall. Så det känns bra.
Mm. Precis.
Naha,
nej, men jag har sett till en intervju nu. Det var Brandon Adams podcast som David Benefield var med i, så det, om ni vill kolla på intervjun, det var ganska intressant för det, men han höll på med han hade någon cryptocurrency grej med 8 anställda. Nej, men det gick tydligen bra för honom. Jag antar att det är nog jättebra och liksom vara på den sidan. Det är han som tar raken, precis. Jag gissar på att det är han som är huset i det här läget. Kommer ihåg i alla fall att det gick väldigt bra för honom att han började plugga Jordan runt när han tog sig till VSOP-finalbordet där. Så tog han ett sabbatsår och spelade poker med gubbarna i Macau och så vidare. Sen skulle han komma tillbaka och plugga igen, men det var ju då han tog sig till, jag tror att det var November 9 då. Så att, men då skulle han ha haft skola egentligen under den här tiden. Men de gick med på att han fick köra den här pokergrejen ett tag till och fortfarande var kvar i på sitt universitet eller vad det nu var där. Fast han egentligen inte skulle fått det där, för att man får inte ta en sån 2 gånger.
Man ja, för det var det jag läste om. Han hade ju droppat ut 1 eller 2 gånger och var ju liksom ja, men 24 eller vad något sånt här. Tydligen är det väl rätt svårt då att komma in på universitet igen i USA. För han var så här, han hittade ju något liksom som passade honom, som skulle typ släppa in honom.
Ja.
Och sen lyckas han transfera därifrån till Columbia typ, vilket är väl en av de prestigeskolorna då.
Ja.
Att det är inte som här att liksom, ja, så länge du har betyg eller högskoleprov och klarar katten så kommer du in, spelar ingen roll hur gammal du är typ.
Nej.
Utan man verkar vara lite hårdare där borta. Grymt. Du, vi har ju redan gjort reklamen för allting. Det gjorde vi tidigare i avsnittet. Är det något annat vi ska snacka om här innan vi slår ihop lådan för den här gången?
Jag tror inte det. Jo, är det klart att vi ska kommentera?
Ja, det kan vi snacka om. Ja, men SM har vi inte snackat så mycket om. Vi har bara snackat lite mer om kasin. Så, jo, SM ska vi kommentera. Finalborden, både PLO och Texas finalbordet. Så länge inte jag går till finalbordet i PLO så är jag ratta där. Jobbar på att få med mig syre faktiskt.
Oh.
Jag har fått honom lite på kroken. Jag ska bara reel him in. Annars får vi se vem som kommer jag inom mig.
Ja, så ni som hör där och känner syre, ska jag... Fan, jag hörde att du ska kommentera PLO-finalbordet. Vad kul! Det ser jag fram emot. Ja, hjälper ni till övertalningen.
Och du och Bengan lutar åt som ska kommentera main event då.
Nice.
Så det blir kul. Om inte du går dit så att säga, eller?
Det känns ju som en 50-prollare. Sen kanske jag inte vinner. Jag vet inte. Det känns som att jag är lite kall på finalborden just nu. Jag vet inte om jag spelar dåligt eller om jag är ute.
Men... Du har bustat där på en sjunde plats.
Precis, jävla superstimad. Det är perfekt.
Det skulle nog bli bra content.
Ja, precis. Ni får lägga 4 centiliter vodka, 2 isbitar och en liten Red Bulle där så kanske man kommer igång. Ja, men det blir...
Det blir kanon.
Men du, vad fan var det för jävla serie du lurade in mig på, den här jävla reindeer stalker-grejen? Har inte med poker att göra, men den är ju helt sinnessjuk. Jag kan knappt av att titta på tvn emellanåt nu. Jag är på avsnitt 4 bara spåra helt. Han är ju helt galen, för fan.
Han
är väl ännu värre nästan. Ja, nu har jag ju bara sett 4 avsnitt, men alltså, det är ju inte hon som är sprängd. Det är ju för fan han som är sprängd. Det blir bara värre och värre.
Det är
värre,
därför det blir som det blir, tänkte jag. Ja, men det är en stark rek på serien. Fick mig lite off-poker här på slutet.
Ja, herregud.
Timman, tack för att du var med idag.
Ja.
Som vanligt. Jag vet inte om jag ska tacka dig egentligen. Du sitter ju här lika mycket som mig, eller vad man säger.
Ja.
Och då får jag väl säga tack till mig själv.
Ja, varsågod. Eller tack till dig.
De vi ska tacka är ni som har orkat med oss. Lyssnat hela vägen här. Solida timmen ungefär. Stort tack till er. Och på återhörande igen om ungefär 2 veckor med en ny bokrecension. Då Timothy Harold och uppdateringar från
The Professor, The Banker and The Suicide King, baby!
Yeah. Tack för idag. Hej då!